Kan ni ge några exempel på mjuk makt som Finland kan ses utöva eller ha utövat på ett bra och effektivt sätt?
No, Sanna Marin klädde sig i den där ledarrocken när hon var i Sverige och det gav en massa street cred åt Finland. En annan sak som jag direkt kommer att tänka på är att vi som nation på något vis profilerar sig som den där konstiga europeiska kusinen som skickar märkliga, bizarra, kufiskade där bidrag till Eurovision Song Contest och folk älskar det.
Jag kan komma med ett lite äldre exempel. Vi har haft OS här precis och OS i Stockholm år 1912 då Finland ännu var en del av Ryssland. Då hade Finland fått någon slags, jag vet inte riktigt hur, men special lov att då tåga in med en egen skylt där det stod Finland, men man hade då inte någon egen flagga. Men under prisceremonin när då till exempel Hannes Kolehmainen vann 10 000 meter och löpte in Finland på världskartan, så när man under prisceremonin då hissar flaggorna så hissar man då den ryska flaggan, men under flaggan hade man en finsk vimpel. Och det kan man ju sen tolka hur man vill, som en liten markering från den finska truppen att vi är här, men vi är också självständiga. Det tycker jag är ett ganska fint och subtilt sätt att på något sätt utöva mjukmakt.
Sa Petter Lindberg och före honom Sebastian Bergholm. Och själv heter jag Marit Lindqvist. Och jag skulle kanske säga att vi finländare också ofta lyfter fram det här med att vi är världens lyckligaste folk. Det är vi ju för 8:e året i rad i fjol. Och så tycker jag att vi kanske också med framgång har myntat det här begreppet och företeelsen kalsarikännit, alltså kalsongfylla, ganska så effektivt, också utanför landets gränser. Och så kan vi visa att vi här i Finland minsann ett lyckligt och avslappnat folk som gillar att ta det lugnt i soffan i bara underkläderna. Och så skulle man kunna kasta in också lite Mumin och lite Kai här också på slutet, tänkte jag. I Kulturpodden idag ska vi prata om mjuk makt och det gör vi utgående från en alldeles nyutkommen bok av den svenska journalisten och författaren Martin Jelin. Den här boken heter Mjuk makt, kultur och propaganda i den nya världsordningen. Och innan vi går vidare så tänkte jag att vi kanske ändå bör säga några ord om vad mjuk makt är. Jag tänkte att Basse, du kanske skulle kunna sammanfatta det här begreppet i ett nötskal.
När jag funderar på hur ska jag beskriva det verkligen i ett nötskal, då tänkte jag att olika strategier som en stat har för att skapa sköna vibbisar kring sig själv. Alltså, det kan vara frågan om just sport, konst, kultur, film, vad som helst som ger goda associationer kring ett land. Och då skriver Martin Jelin att det ofta handlar om demokratiskt samhälle, om att trygga olika demokratiska värden, säkerhet och så vidare. Alltså frihet och rättigheter vinner inte automatiskt på idéernas marknadsplats, menar han. Så att det här är alltså ett sätt att föra fram en viss livsstil, sådär globalt sett, och få folk att tänka på ett varmt och positivt sätt kring det här landet. Och det kan säkert finnas andra saker än demokrati och frihet som det handlar om, utan sånt som en makt strävar efter egentligen. Och så uppnår man det genom att skapa de här goda associationerna. Ungefär så.
Ja, det är väl lite det som man i Danmark kallar för hygge.
Att man skapar lite hygge omkring sig. Man blir beundrad och respekterad och man bygger de här relationerna och skapar allianser på ett mer mjukt plan, så att säga. Och jag tänkte lite, Petter, när du var inne på det här med idrott och sport här i början, så som du konstaterar så har vi ju nyss haft vinter-OS i Italien, där kanske framförallt våra nordiska grannländer Norge och Sverige har utmärkt sig och haft vissa framgångar. Och dagen efter att de här spelen tog slut så läste jag en artikel på Sveriges Televisions webb där man lyfte fram att de här bilderna på leende svenska guldmedaljörer stärker bilden av Sverige och att det i sin tur är bra för landets säkerhet. Att allt som gör Sverige mer känt också ökar intresse för handel, för turism och att det också i längden kan vara konfliktdämpande. Och man kan ju säga så här att om man inte kan stoppa ett militärt angrepp med hjälp av mjukt makt, så kan man åtminstone kanske få stöd av andra om ett angrepp skulle ske, konstaterar man i den här artikeln. Och det här begreppet mjuk makt eller soft power, det är ju någonting som myntades sedan i början av 1990-talet, men själva den här företeelsen är ju givetvis betydligt äldre än så. Och så finns det ju ett land som verkligen har gått i bräschen för att sprida sin kultur, sina värderingar och sin livsstil. Och då tänker jag givetvis på USA, som efter andra världskrigets slut satte in enorma resurser på att sprida amerikansk kultur i Europa och kanske framförallt i öst, där man då ville tämja kommunismens dragningskraft, som Martin Jelin uttryckade. Och det som amerikanerna enligt Jelin gjorde var att de riktade sig direkt till folket. De tog inte omvägar via regeringarna i de här olika länderna. Och Jelin konstaterar också att Europa amerikaniserades inte genom tvång utan attraktion. Och då syftar han på 1950-talet. Men hur tycker ni att den amerikanska kulturen, den här mjuka makten, har satt sin prägel på Europa och på oss eller på er?
Det finns ett ganska bra exempel från början av 60-talet i Finland. År 1962 så ordnade man en gigantisk ungdomsfestival i Helsingfors. Och mycket av det här då, som då visades upp, det gjordes så att säga med en bugning mot öst. Och den här ungdomsfestivalen då, som kanske då främst gjordes för att då öka samarbetet mellan Finland och Sovjetunionen, så var en gigantisk fest. Man bjöd in då den här Yuri Gagarin, den första mannen i rymden, för att visa upp och på något sätt skapa ett ännu tätare band mellan Finland och Sovjetunionen. Men samtidigt då, under den här festivalen, så ordnades så att säga alternativa tillställningar, bland annat jazzkonserter. Man delade ut pamfletter, man delade ut böcker, man inbjöd finländare att komma till USA. Och allt det här gjordes då som en del av mjuk maktutövning. Och de som då stod för de här kostnaderna genom att då ta hit musiker och låta trycka upp tidningar och pamfletter, så det var CIA och den amerikanska regeringen som då, jag menar, det var så här man gjorde i Östeuropa, att man då på något sätt försökte stäva den här kommunismen genom att erbjuda ett västligt alternativ.
Ja, jag är ju uppvuxen på 80-talet, och häromdagen så kom faktiskt den här filmen Top Gun på TV. Och det där, jag började fundera på just mjuk makt, alltså också hård makt, som den mjuka maktens motsats på sätt och vis. Alltså hård chauvinistisk militarism och så här. Men i Top Gun så flyttade de här två grejerna ihop på ett bra sätt. För jag minns hur det var att se den där filmen. De här tuffa stridsflygarna, bara muskulösa kroppar, vackra kvinnor, motorcyklar, great balls of fire på något piano. Och sen just hur de flög de här planen så där otroligt våghalsigt och så vidare. Och alltså, det är ju lite genant, men jag tror att jag liksom i något skede ville bli stridspilot. Och faktiskt så där bisarrt nog så kommer jag ihåg också när USA angrep Kuwait då i början av 90-talet, att vi i skolan snackade om de här tv-bilderna. Såg ni det? Och allt det där kändes som fiktion. Och man glömde liksom bort att det var verklighet, för att den här mjuka makten, det här sättet att framställa den amerikanska krigsmakten också, militarismen, alltså egentligen de grejerna som behövs tryckas undan lite, för att, jag menar, världen köper ju inte den här amerikanska utrikespolitiken eller intressesfärssäkrande rakt av, utan det har ju alltid funnits en där stark motvåg och kritik mot den amerikanska imperialismen. Men i de här fallen så flätades de samman på ett så effektivt sätt att man nästan tyckte att det var häftigt att de får dit och angrep en oberoende stat som Kuwait. Och efteråt har jag tänkt på det, att det är märkligt alltså hur indoktrinerad man kunde vara, eller man kunde bli som barn. Och just den här stora Hollywood-kulturexporten, hamburgare, cola, popmusik. Hur man helt enkelt tyckte att Amerika var fantastisk trots att man visste. Också senare alltså hade kvar den här bilden av att Amerika ändå är fantastiskt. De förser oss med en massa kulturella produkter som är anmärkningsvärda. trots allt de håller på med. Och det är ju det som Martin Jelin argumenterar för i sin bok, att USA och andra stater också, demokratier då, genom den mjuka makten visar att vi är öppna för olika slags idéer, kritik, intryck. Vi är en verklig demokrati trots allt det här hemska och oförsvarliga som vi gör. Och det där tror jag också är en bra, det där, att för att få syn på vad mjuk makt är, så är det alltid den här dubbelheten, alltså jämfört med en auktoritär stat som bara berättar om sig själv som hjältemodigt, fläckfritt, oproblematiskt, så här, så tillåter sig kanske demokratier som utövar mycket hård makt att också visa upp den här mjuka makten, de här öppna sidan. Vi har fri press, vi har forskning, universitet, diversitet i kulturlivet och så vidare. Jätteeffektiva är de amerikanerna, eller vad de i alla fall för.
Mm. Basse, du nämnde Top Gun och hela den här så att säga amerikanska filmkulturen från 80-talet. Jag tänker på actionfilmer med Rambo och Chuck Norris. Mm. Och det får mig att tänka på en översättare, en kvinna i Rumänien, Irina Nistor, som på 80-talet blev känd. Hon bedrev ett slags illegal verksamhet genom att på nätterna då simultantolka VHS-filmer som hade smugglats in i Rumänien. Och det var fråga om amerikanska actionrullar då som hon, samtidigt som hon såg den här så översatte hon den då till rumänska i flykten och gjorde alla roller, så att hon gjorde ett slags sån här voice-over då. Så att under en effektiv natt så kunde hon då så att säga översätta eller tolka 28 filmer som sen följande dag spreds illegalt. Och till saken hörde att en VHS-spelare i Rumänien var värd lika mycket som en bil, eftersom det ansågs att en VHS var ett subversivt element som man då kunde sprida till exempel då amerikansk propaganda via de här actionfilmerna. Men det som det här ledde till, ja, man kan ju förstås vara av olika åsikter om det här, men att de här actionfilmerna, de öppnade ett slags fönster mot väst. Och att det var Chuck Norris som verkligen fick kommunismen på fall och inte Ronald Reagan. Och det tycker jag ju på något sätt är en lite fin tanke, att det inte behövs bomber, utan att det kan just vara någonting så banalt som en actionfilm med Chuck Norris som gör att folk på något sätt hajar till eller får upp ögonen för att det finns andra saker, och att man på något sätt ser förbi den där sovjetiska propagandan. Och okej, det här må ju vara också en form av västerländsk amerikansk propaganda, men det är i varje fall ett alternativ och kanske en väg just bort från den här lite trånga kommunistiska tillvaron.
Alltså det som du berättar, Petter, någonting liknande tycker jag att man kan se i Iran, eller kunde se nu i de här stora folkresningarna. De revolutionära stämningarna handlar mycket om att ungdomen där ville ha musik, populärkultur, friheten att dansa, ha kul och så vidare. En på sätt och vis västlig idé, sådär, eller lockelse, men ändå en väldigt sådär allmänmänsklig sak som förstås inte behöver vara kodifierad amerikanskt så att säga. Men det där förstås jazz, musik, disco, alla de här sakerna, de verkar ju vara sådär globalt sett jätteattraktiva och också sådana som kan få folk att känna att okej, om ni tar bort det här från oss så får vi nog. Alltså det handlar förstås mycket om mat och fattigdom också, men det är inte oviktigt med den här mjuka makten.
Mm. Jag tänker också idag när det talas mycket om hur USA under de senaste åren har gått in då för att skrota allt som stavas mjukt makt. Alltså att man begränsar fria medier, man kör ner på kultur och utbildning och forskning, man kör ner på bistånd, man struntar i diplomati. För att istället då satsa mer och mer på den här hårda maktpolitiken, det vill säga att man tar till olika sådana ekonomiska eller militära tvångsmedel, som nu då sanktioner, hot eller krigshandlingar då, för att få sin vilja fram. Och att det kommer att slå tillbaka mot USA som uppfattas som själviskt, bakåtsträvande, auktoritärt, konstaterar då Martin Jelin. Och jag tänker på det här just med att det talas mycket om att bojkotta amerikanska varor till exempel, och att ska man ens lyssna på amerikansk musik och ta till sig amerikansk kultur idag och så vidare. Så att den här goodwillen som USA under decennier har byggt upp, så det är intressant att se hur fort det förvandlas till badwill faktiskt.
Jag tänker på, det finns ju många exempel också i den här Martin Jelins bok, hur länder har lyckats i motsats då till USA, som på något sätt helt håller på att skrota sitt olika samarbetsformer, om det då handlar om kultur eller politik eller hälsovård. Jag tycker det bästa exemplet i den här boken är Sydkorea då, som på något sätt väldigt medvetet nog har gått ut för att sprida koreansk kultur, och vi vet alla hur populära koreansk musik och koreanska filmer är just nu. Och där finns det då enligt Martin Jelin ett väldigt medvetet och väldigt sånt här långtgående arbete i bakgrunden som nu visar sig ge frukt. Och det som han då poängterar många gånger är att den koreanska kultur som vi får ta del av idag är verkligen inte någon sletstruken där man då hyllar Korea, utan snarare tvärtom. Att man då går ganska hårt åt ledare i Sydkorea och makthavare och många missförhållanden som finns i Sydkorea fortfarande. Men att förutsättningen för att den här kulturen ska slå hårt är också att det finns ett slags självkritik och självmedvetenhet och kanske självironi.
Nej, jag tycker det här med Sydkorea är jätteintressant, alltså hur man så medvetet har satsat på den här mjuka makten, och då i synnerhet i kulturväg, alltså att man har grundat 40 kulturcenter i 30 olika länder för att stödja det här. Och att man så medvetet har gått in för att sprida kultur, och just att det inte är den här kulturen som stryker med hårs på något sätt, utan om man nu tänker till exempel på en film som Parasite, som var den första icke-amerikanska filmen någonsin att vinna en Oscar för bästa film. Sen har vi en Netflix-serie som Squid Game, som slår alla rekord, och den sydkoreanska författaren Han Kang som tilldelades Nobelpris i litteratur för några år sedan. Och just det här med att de här tre till exempel är sådana exempel på hur man tar fasta på ämnen som ojämlikhet i ett samhälle, klasskillnader, könsnormer, ytlig materialism, och att man då också kan ta fasta på historiska trauman och skildra dem. Utan att en stat går in och styr vilken form av kultur man vill sprida. Utan att man låter, ska vi säga, visa på att kulturen i vårt land är fritt. Alla konstnärer får tänka fritt och göra det de vill. Här finns inga begränsningar. Vi har yttrandefrihet, vi har konstnärlig frihet. Och man uppmuntrar de här oliktänkande på något sätt. Och visar då på det som du, Basse, var inne på här tidigare. Att man vill främja den här berättelsen om en dynamisk, öppen och demokratisk kultur här.
Ja, det är spännande med Sydkorea, för att det är en ung demokrati. Jag tycker Martin Jelin ofta betonar att unga demokratier som har en förståelse för vad förtryck och ofrihet eller diktatur betyder är speciellt bra på det här. Att just också låta konsten, forskningen och så vidare vara fri, man går inte in och reglerar det utan förstår att man kan slå mynt av det för att just en god och positiv bild av Sydkorea eller något annat land gör att människor i hela världen uppfattar det som attraktivt. Och hans bok tycker jag är bra på det sättet att den påminner om att just konst till exempel är helt i kärnan för demokratins verkliga infrastruktur. För att om man tänker på Trumps Amerika, men också varför inte Finland under de senaste åren, där vi har skurit ganska hårt i olika slags kulturanslag, ifrågasatt forskning och så vidare, alltså förstås från höga håll. Det påminner en om att det finns kanske en grundförståelse för vilken betydelse just fri och kritisk konst kan ha, att okej, måste vara att de kritiserar makthavarna, det kanske svider lite i kinnen, men ur Finlands perspektiv så skulle det vara bra att låta de här blommorna verkligen blomma och visa att Finland är ett kanske till och med dynamiskare samhälle, eller öppnare samhälle än vad vi är. Sen är det ju kanske lätt att låta just kufar uppträda i kalsongerna på Eurovisionen eller något liknande. Men det är också intressant att se att det där inte bara är nonsens eller trams, utan att det också kan vara en del av att skapa en Finlandsbild som på något vis lönar sig för hela landet. För att frågan är ju med den här mjuka makten att okej, vad gör man med den när man har upprätthållit den? Och vi var inne på det lite, eller du Marit, i början i den här Sverige-artikeln, men att just säkerhet är en viktig sak. Att man på något vis skapar goda relationer med sina grannar. Martin Jelin beskriver hur Ukraina har varit jättebra på det här sen invasionen 2014. Att skapa ett positivt narrativ kring landet som sen gjorde att andra länder i Europa var färdiga att gå in, eller i världen, att gå in och stödja dem när Ryssland satt in sin andra hårdare attack. Och det här skulle inte ha varit möjligt utan Ukrainas mjuka makt, utan en berättelse om Ukraina som europeiskt, som ett land som också det där på något vis tar striden för hela Europa plus mycket annat. Så att det där är nog någonting för politiker att tänka på. Sen är ju kanske Martin Jelin lite långrandig och tjatig och kanske skrytig också i hur han rör sig överallt i världen med de viktigaste tänkarna kring mjukmakt på olika toppuniversitet, skrivarskolor och så vidare. Men det må vara förlåtet för att han lyfter fram ändå, tycker jag, en väldigt intressant och viktig sak. Alltså att demokrati och frihet inte bara kan försvaras med NATO-bomber, kärnvapen och så vidare, utan att den här kulturen som ibland är så där småbespottad också är en viktig säkerhetspolitisk grej till exempel.
Ja, just det att han tillmäter kulturen ett ganska högt värde, och det är ju förstås väldigt roligt att läsa i dessa tider när man då på annat håll får höra om hur det ska skäras ned här och där. Och det som jag också tycker är fint i den här boken, att han på något sätt ser kulturen som ett slags diplomatisk resurs. Och det är ju inte alltid så att man riktigt vet hur man ska hantera den här kulturen eller diplomatiska resurserna. Ibland slår det ju helt fel, och det visar han också med exempel här ur boken. Till exempel Kina då, där man då har försökt bedriva en ganska trubbig sån här mjuk maktutövning där man då, det bygger på ett slags självförhärligande. Och det är något som han visar att det är ganska lätt att genomskåda. Det funkar liksom inte. Men sen tänker jag också att mycket av den här maktutövning eller den här mjuka makten är sånt som vi inte riktigt vet hur vi ska hantera, utan som kanske då slår ut på något lite märkligt sätt, som just Kalsarikänni som kanske blir emblematiskt för Finland, men som vi, ja, det är ju fint på sätt och vis, men är det liksom det enda vi ska ståta med, så då blir det ju lite märkligt.
Nej, det som jag tycker är intressant här i Martin Jelins bok är hur han visar att de här så kallade liberala demokratierna skär ner just i kultur, forskning, diplomati, fri press och så vidare. Och de auktoritära makterna stärker i sin tur det här med mjuk makt. Bland annat då till exempel skriver han mycket om de här auktoritära gulfstaterna, alltså som Förenade Arabemiraten, Qatar och Saudiarabien, som alla satsar oerhörda summor på att investera i idrott till exempel. Sen bygger de skrytiga, stora, ambitiösa konstmuseer och bibliotek. De köper tv-kanaler och konstsamlingar, och de bygger alltså aktivt upp sin image på det här området. Och så kan man ju fråga sig att varför gör de det? Polera sitt anseende, polera sitt rykte, skapa diplomatiska förbindelser i närregionen, men också Europa, för medan de köper in sig också i europeiska sportsammanhang och i konst- och kultursammanhang, också väldigt effektivt.
Ja, det finns ju otaliga exempel i den här boken där till exempel då museer i Europa då inleder ett samarbete med någon arabstat för att det är enkelt sätt att finansiera utställningar, och då kan man ju fråga sig att man måste försätta sig i en situation som är kanske inte så gynnsam för till exempel Louvre då, som har en filial i Doha. Mm. Var det Doha?
Jag tror det.
Ja. Och det är förstås, ja, om det nu genererar museer så är det ju på sätt och vis bra, men man kan ju också fråga sig till vilket pris. Så ska vi då åka till Förenade Arabemiraten för att se alla våra egna kulturskatter? Det känns ju också kanske lite märkligt att vi ger ifrån oss någonting som är vårt och som någon annan då använder för att polera sin egen själ.
Jag var det där och utbildade mig till snowboardinstruktör för kanske 10 år sedan i Vuokatti och sportinstitutet där, och när vi var där i backen och tränade så brukade ett sådant gäng unga kineser svischa förbi på sådana snowboards. De åkte jättehårt och lite sådär slarvigt ibland, men man såg att de var atletiska. Kina hade då liksom rekryterat en finsk coach för snowboardlandslaget som då tog dem till Vuokatti. Och om jag förstod det rätt så var det ofta gymnaster som inte riktigt räckte till för att det där tävla i Kinas gymnastiklandslag, men ändå var extremt skickliga på volter och akrobati som sen plockades till de här friski- och snowboardgrenarna. Och det där, nu 10 år senare så vinner Kina OS-guld i snowboard, och den här kinesamerikanska friskiåkaren Aileen Gu har fascinerat mig speciellt mycket, eftersom hon typ är den mest följd, eller var den mest följda idrottaren på många sätt under OS. Hon vann 3 medaljer varav ett guld, och hennes mamma är alltså kinesiska och det där pappa amerikan, och hon har vuxit upp i Amerika men tävlar då för Kina. Och kring OS så framkom från något dokument att Kina betalar miljoner för att stödja Aileen Gu, som dessutom är doktorand i kvantfysik på Stanford, tror jag det var, och modell och så vidare. Alltså en sån här perfekt människa på många sätt. Men det är spännande just att se hur Kina har mutat in sig också sådana grenar som har rötter i skateboarding och amerikansk surfkultur från 60-70-80-talen, och nu är dominanta också där. Och det ger jättemycket goodwill. Det på något vis porträtterar Kina som en avslappnad street-kreddig nation, och kombinerar det med TikTok förstås, som helt har tagit över hur ungdomar kommunicerar och rör sig i sociala medier och lite andra appar också, så ser man hur Kina är väldigt, väldigt bra på många sätt på mjuk makt, men inte alltid. Alltså, när man läser den här boken så ser man hur det går lite upp och ner. Alltså, hur de ibland lyckas mobilisera jättemycket sådär goodwill för Kina, i och med kanske OS i Peking 2008, då en våg. Men sen just eftersom Kina är ett så auktoritärt samhälle, så tillåter de sig ändå inte tydligen riktigt att just förhålla sig som Sydkorea till exempel till konsten. Alltså låta den vara fri, utan man går ibland in och reglerar väldigt hårt, förbjuder, censurerar, blockerar. Till exempel den här kinesiska regissören Chloe Zhao vann en Oscar för No Man Land här för några år sedan, alltså, som beskrev med Frances McDonald i huvudrollen, jättefin. Handlar om sådana arbetare på Amazons lager som sen körde runt i Amerika, blev av med jobbet och sådär. No. Inte så viktigt för den här berättelsen, men hur som helst, alltså, Chloe Zhao, istället för att hylla henne i Kina då när hon vann den här Oscarn, så plockar man fram något gammalt milt Kina-kritiskt citat och börjar kalla henne för förrädare, benämnde henne med misogyna glåpord och så vidare. Alltså internettrollen försökte så där deplattformera henne. Sen insåg man att okay, det var inte så fiffigt. Och så försökte man lite så här rehabilitera henne. Men skadan var en skedde där. Och så var det någon kinesisk tennisstjärna, minns jag, som också försvann för några år för att hon hade sagt något okritiskt. Så att Kina är liksom ibland jättebra på den mjuka makten, ibland helt omöjliga ur ett västerländskt perspektiv. Nu tänker jag de här kinesiska nätbutikerna, Temu och Shein, säkert också måste ses som en del av den här mjuka makten, eftersom folk sådär okritiskt shoppar vad som helst så länge som det är billigt. Alltså vibbarna kring Kina är ganska bra trots de här auktoritära problemen. Och det där säger väl mycket om tycker jag, just den här komplicerade relationen vi i väst ofta har till de här länderna, att med den mjuka makten kommer också ekonomisk makt ofta, och man är lite förfrestad kanske då att shoppa där eller på något vis dra nytta av det där istället för att vara så där sunt kritisk till sig själv som konsument av de auktoritära produkter. Men det som är spännande tycker jag också i Martin Jelins bok är att han påminner om att synen på Kina till exempel i Latinamerika är mycket mer positiv än här. Jag var också just i Marocko och talade med någon sån här ung kille som var väldigt så där kritisk till just så där Europas hyckleri eller på något vis. Alltså moraliska överhöghet som ändå inte betyder någonting när man tittar på hur Europa inte har tagit sitt kolonialistiska arv och så vidare och så vidare. Så man förstår att det finns en massa regioner i världen som är fokuser genom amerikansk och europeisk, kanske en falsk självförståelse, just den här idén om att vi är moraliskt överlägsna och så vidare. Och kanske då liksom tar en Kina eller någon annan auktoritär stat som förebild istället, eftersom de predikar andra värden. Det säger också Martin Jelin, att det, istället för sådana här liberalt kaos så framställa Kina sig som en makt som talar om traditionella värden, återhållsamhet. Alltså sånt som också på något vis är lockande i dagens värld, för att det ser man ju, att alla förtjusas ju inte av de här liberala värdena, av sexualnormer, är fullt fria, utan man, och så vidare och så vidare. Alltså det som brukar kallas för woke. Utan man är grovt kritiskt till det där och vill egentligen ha något mer traditionellt och så vidare. Och det tror jag till exempel Kina är väldigt bra på att vara en representant för.
Jag tänkte så här, avslutningsvis så måste vi ju kanske återgå till det vi var inne på där i början, nämligen Finland och den mjuka makten. Och jag läste faktiskt vår president Alexander Stubbs tal som han höll vid ambassadörernas möte i fjol somras. Där han då lyfter fram det här med att eftersom vi är en liten nation så har vi begränsade resurser, i synnerhet kanske beträffande hård makt. Men att vi däremot kan satsa väldigt mycket på den mjuka makten, och han lyfter då fram då att vi då i det fallet bör jobba med våra värderingar och våra intressen så att säga, och sträva efter att maximera vårt inflytande. Och då med värderingar som talar han om demokrati, jämlikhet och vår rättsstat så att säga, och makt, så handlar det om att kunna påverka attityder och att använda sig av mjuk makt då istället för hård makt så att säga. Men vilken roll skulle ni säga så där avslutningsvis att den här mjuka makten kan eller bör spela i dagens värld?
Ja, nu jag tänker också på Stubb som i sin bok då talar om vikten av samarbete, och det är ju kanske det som samarbete och möte mellan olika människor, det är ju kanske där som, och det skriver Martin Jelin också, att det är där som det innovativa sker, när människor med olika bakgrund möts eller när idéer krockar. Det får man ju kanske önska då, att vi kunde bli lite bättre på att krocka med varandra.
Ja, jag tänker att den här medvetenheten om en mjuk makt är jätteviktigt, att man förstår att det inte är något sådär snömos. Att man förstår att allt inte bara ska vara hårda värden eller karga puckar. Jag tänker på Finland nu egentligen och den här frågan om till exempel arbetskraftsinvandring, och att man vill göra det mycket svårare för människor att etablera sig och rota sig i Finland. Det är säkert en bild som sprider sig, som gör vårt land mindre attraktivt för forskare, konstnärer kanske, men i alla fall att hjärnkapacitet som gärna annars ska ha kommit hit, för att vi har ju haft ganska mycket mjukmakt med goda PISA-resultat och universitet som inte kostar att studera på och så vidare. Alltså att det har nog sökt sig folk till Finland, vi hade Nokia och så här, som också skapar innovationer, men om det är svårare att komma hit så blir det mindre av de här kreativa mötena som Petter beskrev. Och det där tror jag att det är liksom en sak som är väldigt skadlig för Finland i längden också. Både säkerhetspolitiskt för att vi blir en mindre spelare, men också ekonomiskt. Och ekonomiska problem har vi nu också. Så att det där är, tycker jag, större förståelse för just betydelsen av möten mellan människor och hur Finland genom att vara en öppen och demokratisk och det där attraktiv plats liksom kan med den här typens mjuk makt det där säkra också mera hårda intressen, om man talar om ekonomi som till exempel en hård sak. Så det här är liksom obetydliga saker, och just hela den här bristen på stöd för de kreativa och konstnärliga branscherna, det känns som ett perspektivfel i alla fall i förhållande, eller alltså om någonting av det som Martin Jelin vill med sin visa med sin bok stämmer, så tror jag att man i Finland helt bra ska kunna läsa den och dra lite lärdomar, för att det där värde av den mjuka makten trots Alexander Stubb är kanske inte så tillräckligt stark i många av de partierna som just nu styr och ställer i vår riksdag. Så att det där jag tycker att jag själv har fått upp ögonen lite mer för betydelsen av den här mjuka makten än innan jag läste boken.